السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأهلا وسهلا. الحمد لله في بريار نرمى سلوتت بدنا بالسيناد بوك رياض الصالحين وفي kom fram till hadith 1853 i förra lektionen. Och där säger författaren Imam Nawawi rahimahullah ta'ala att det också berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Sayhan wa Jayhan wal Furatu wan Nilu kullun min anhar al jannah. Rawahu Muslim. I denna hadith så säger profeten alaihissalam att dessa fyra floder, Sayhan, och det sägs att den ligger i Indien, och Jayhan wal Furat som ligger i Irak, och en Nil som ni alla känner till i Egypten, är alla floder från paradiset. Och denna hadith finns berättad av Muslim. Och då säger vi salada att dessa floder är i grunden från paradiset. Och när de då kom till denna jord så fick de då världsliga egenskaper. För vi vet ju alla att vad som finns i paradiset inte någonsin kan mätas med vad som finns i detta liv. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att i paradiset finns det som inget öga sett, inget öra hört och det ingen någonsin kunnat föreställa sig. Och som Ibn Abbas sa, att det enda som finns i paradiset av vad som finns i detta liv är namnen. Alltså det enda som överensstämmer med vad som finns i Jenna och vad som finns i Dunya är namnen. Alltså du läser i Koranen att i Jenna finns det bananer. Det finns rumman, eller hur? Och det finns olika sorters frukter. Lahm och tayr och så vidare. Yani, vad säger man? Fågelkött och liknande. Det är bara namnen som är samma. Men frukterna, köttet, allting är av olika natur. Att man ska inte få för sig att vad som finns i Jenna när man läser någonting i Dunya kan liknas med vad som finns i detta liv. Utan allting är på en helt annan nivå. Nah. Nästa hadith nämns det att Abu Huraira radiyallahu anhu också sa att profeten a.s. tog mig i handen. Och så sa han att Allah skapade jorden på lördagen. Wa khalaqa fiha, och han skapade på jorden bergen på söndagen. Och han skapade träden på måndagen. Och han skapade det ogillade på tisdagen. Och han skapade ljuset på onsdagen. Och sedan sände han ut, och skapade alla djur på torsdagen. Och han skapade Adam efter salater, efter asr på fredagen. Fi akhir al-khalq. Och han var det sista Allah skapade. I den sista timmen av dagen. Vad som är mellan asr. Och vad som är mellan yani solnedgången. Berättad av Muslim. Nah. Här nämner profeten a.s. hur Allah azza wa jall skapade sakerna på jorden under olika dagar. Och det nämns då att Allah azza wa jall skapade först själva jorden, planeten. Och sedan skapade han vad som finns på planeten av berg och sedan grönska. Och han skapade även det förhatliga, det vill säga vad som är förbjudet, ogillat. En viss dag skapade ljuset en annan dag och skapade djuren en dag och skapade Adam alihi salatu wassalam den sista dagen. Och det är fredagen efter salat al-asr. Nah. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade jorden och himlarna och vad som finns däremellan på 6 dagar. Och de lärde har sagt, som Sa'id ibn Jubayr, att Allah subhanahu wa ta'ala kan, om han vill, skapa jorden och himlarna på ett ögonblick. Men han väljer att skapa det på 6 dagar för att lära oss människor ett tathabbut wa ta'anni fil umur. Att bekräfta saker, begrunda saker och göra saker lugnt, genomtänkt, inte förhastat. Och det är en jätteviktig punkt. Vi vet ju alla att Allah Azza wa Jalla, om han vill någonting, han säger bara kun fayakun. Så varför skapade han inte jorden och himlarna och allt som finns däremellan på mindre än ett ögonblick? Det är fullt möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte svårt för honom. Han gör detta för att lära oss människor att när vi gör någonting så ska vi göra det på ett bra sätt. Varför? För profeten a.s. sa inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit att allt ska utföras på bästa sätt. En perfektion. Man ska bemästra, fullborda, komplettera det man gör. Inte fuska och inte stressa. Allah lär oss ett ta'anni. En väldigt bra egenskap som muslimen ska ha. Ett ta'anni i motsatsen till al-ajala. Och profeten a.s. han sa en autentisk hadith i Sheikh al-Bani. Ett ta'anni min Allah wal-ajala min ash-shaytan. Att göra saker lugnt, genomtänkt, försiktigt är från Allah. Alltså en gåva från Allah Azza wa Jal. Någonting som Allah tycker om. Och att stressa är från shaitan. Stressa är från en shaitan. Och det ligger, som Allah har sagt i Koranen, i människans natur att stressa. Att människan är skapt fil ajal. Människan är skapt i stress. Hon gillar att saker ska gå snabbt. Och det här vet vi alla. Många av oss har svårt att vänta då vi vill ha någonting. Är det inte så? Men man ska lära sig att bemästra sig själv, behärska sig själv och kunna vara tålmodig, göra saker genomtänkt och inte stressa saker och ting. Och ni vet ju säkert från er livserfarenhet hur många gånger har man inte misslyckats med någonting. Man har failat helt och hållet på grund av att man stressade. Eller hur? Och hade man bara haft lite is i magen, lite tålamod, så hade saken blivit mycket bättre. Så det är en jätteviktig egenskap som man lär sig av denna hadith, att man ska inte stressa saker och ting. Och vi lär oss också att Allah Azza wa Jal fullbordade skapelsen med att skapa profeten Adam alayhi salatu wassalam efter salat al-asr på fredagen. Och det är också den bästa stunden på hela veckan. Fredagen är, som profeten alayhi salatu wassalam sa, Sayyidul Ayam. Yani dagens mästare, eller den bästa av dagar på veckan. Och den kallas också en sahih hadith för den lilla Eid. Och på fredagen så finns det en timme som är speciell. En timme där profeten a.s. sa, om muslimen åkallar Allah så kommer han att få det han ber om. Och i vissa autentiska hadither, den är mellan asr och maghrib. Och det är också, som de lärde har sagt, åsikten av majoriteten av sahaba. För det finns många olika åsikter i den här frågan. När är stunden, timmen, där dua accepteras på fredagen? Och det finns olika tolkningar och åsikter, men Allah alam, det som verkar vara det korrekta är att den är efter salat al-asr, alltså mellan asr och maghrib på fredagen, sista timmen. Och timme betyder här stund, yani. Så innan maghrib på fredagen, varje vecka, mashallah, ska man passa på att göra dua. Det är sa'atu al-istijaba. Den timmen där ens dua blir besvarad. Ens dua blir inte nekad av Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns sen i följande hadith från Abi Sulaiman Khalid ibn Walid radiyallahu anhu att han sa på yawm mut'a yawm mu'ta, precis, gick 9 svärd sönder i min hand. Och det enda svärdet som jag stod emot på slutet, det var ett jemenitiskt svärd. Och denna hadith finns i Bukhari. Namn. Khalid ibn Walid har här kunjan, smeknamnet av Abu Sulaiman. Och det nämns av vissa lärare som ett bevis på att man kan ha en kunja utan att ha ett barn. För de säger att Khalid radiyallahu anhu inte hade en son som hette Sulaiman. Men han var ändå Abu Sulaiman. Så att det är okej att ha en kunja utan att ha ett barn. Och därför profeten a.s. gav ju till och med ett kunja till ett barn, Abu Umayr. Så att det är tillåtet att man har en kunja som Aisha också hette. Vad var Aishas kunja? Är någon som vet? Om Abdullahi, precis. Om Abdullahi. Hade Aisha en son som hette Abdullahi? Nej. Aisha radiyallahu anha hade inga barn överhuvudtaget. Så att det är tillåtet och det är sunna att ha en kunja. Och Khalid ibn Walid var en nobel sahabi och han är känd för att vara en av islams största soldater och krigare. Så pass att profeten alaihissalam gav honom namnet Saifullah. Saif min Suyufillah. Han är ett svärd från Allahs svärd. Och det sägs att han aldrig förlorade ett slag han var med i. Aldrig, någonsin. Så pass att på Umars khilafa så tog Umar radiallahu anhu bort honom från att vara befäl över armén för att folk inte skulle tro att vinsten kom på grund av honom. Vinsten kommer från Allah, eller hur? Nasr min Allah. Men för att folk inte skulle fästa sig vid honom. De ska fästa sig vid Allah subhanahu wa ta'ala. Så tog han bort honom och gjorde honom till en soldat och inte till ledaren över armén. Och Khalid ibn Walid radiyallahu anhu var då med i det här slaget Mu'ta. Och det var ett stort slag i Sham, i dagens Syrien område. Och där romarna hade samlats för att då strida mot muslimerna. Och det sägs att romarna samlat 100 000 soldater. Och de allierade sig med 100 000 araber, alltså icke-muslimer, som ville utplåna islam. 200 000 soldater. Är det någon som vet hur många soldater den muslimska armén bestod av? 3 000. 3 000 soldater mot 200 000. Och alhamdulillah, muslimerna vann. Muslimerna vann. Och det var när Khalid radiallahu anhu då tog över befället. Och det visar ju också här att han slogs i striden och slog sönder 9 svärd. Alltså, har ni hållit i ett svärd? Att slå sönder ett svärd, det är typ man har knappt sett det ske liksom. 9 svärd slog han sönder i den här striden, vilket tyder på vilken otrolig modig soldat han var, vilken kämpe han var. Så han nämnde då här att den dagen gick 9 svärd sönder i hans hand. Är någon som vet hur Khalid ibn Walid dog? Ja. Hur dog han? Han dog på sängen. Jag tror inte det nämns någon sjukdom. Han bara dog. Han är gammal. Vid 60 års ålder. Kanske det var någon sjukdom. Och det sägs att han ligger på dödsbädden. Då säger, kolla på mig. Jag ligger här och dör som en ko. Han ville dö på slagfältet. Och de sa att han hade inte en kibber. Ett hans mått på kroppen. Förutom att det under hans liv blivit skadat av ett svärd eller spjut eller pil eller liknande. Alltså hela hans kropp var fylld av ärr. Och han då kände att det är tråkigt att jag ligger här och dör på sängen. Och det bevisar att en person inte kommer dö innan det att ödet slår in. Vad som än händer. Och det här har vi också hört om idag. Folk som blir skjutna 10-20 skott och överlever, eller hur? Någon annan blir biten av en mygga och dör. Eller hur? Det är qaddar Allah. Alltså man vet inte när man kommer att dö och vad man kommer att dö av. Det är Allah Azza wa Jalla som bestämmer. Nästa hadith berättas av Amr ibn al-As radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Idha hakam al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa in akhta wa in hakama wajtahada fa akhta falahu ajrun." Muttafaqun alayh. Här säger profeten alaihi wasallam att om domaren gör ijtihad, yani kämpar eller strävar i att komma fram till rätt dom eller åsikt, och har rätt, så får han 2 belöningar. Dubbel belöning. Och om han gör ijtihad och sedan gör fel, så får han ändå 1 belöning. Muttafaqun alayh. Denna hadith är en hadith som tilltalar en person som är domare, al-hakim. Och som Ibn Uthaymin säger, även al-mufti. Den som ger ett islamiskt utslag, alltså en fetwa. Och vad gör man? En person som är lärd, han gör ijtihad. Och det här är inte vem som helst som gör, alltså vi gör inte ijtihad, utan de lärda gör ijtihad. De är ahlen lil ijtihad, alltså de har befogenhet och kunskapen att kunna göra ijtihad. Okej. Okay. Och vad innebär ijtihad? Jo, att du exponeras för en fråga. En muslimsk fråga. Och där du inte riktigt vet vad du ska göra. Till exempel nu. Corona kommer. Det är hajj i år. Hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Alltså det blir en fråga där man måste göra ijtihad. Ska vi stänga så att ingen får göra hajj för att stoppa spridningen? Ska vi låta ett visst antal komma? Vartifrån ska de komma? Och på vilka grunder baserar vi vårt uttal? Det är också en viktig sak. Så vi gör ijtihad och kommer fram till en viss fråga. Kallas i år vi tillåter hajj men vi begränsar antalet för att stoppa spridningen. Det är en ijtihad-fråga som de lärde har gjort. Och det är okej. Okay. Alhamdulillah. Men det är också viktigt här när det kommer till ijtihad att det är i frågor där man kan göra ijtihad. Vi har till exempel frågor som är klart och tydliga. Som våran tawhid, våran aqida. Att endast Allah ska dyrkas. Du kan inte göra ijtihad om man får gå och tillbe en grav eller inte. Det finns ingen sån ijtihad i islam. Eller ijtihad beträffande Allahs namn och egenskaper, Allahs attribut. Får inte göra sånt. Utan kallas. Ijtihad är i frågor där bevisen kan tolkas på olika sätt. Det finns utrymme för ijtihad. Okej? Okay? Och då, det här har ni säkert varit med om. Att vi ibland har olika åsikter. Till exempel, jag läser Fatiha bakom imamen. Fulan kanske inte läser Fatiha bakom imamen. Vi ber samma bön, men vi ber på olika sätt. Det är en ijtihad-fråga. Varför? För bevisen kan tolkas på olika sätt. Bevisen kan tolkas som att du inte behöver läsa Fatiha om imamen läser högt. Baserat på vissa bevis och baserat på vissa uttalanden. Eller bevisen kan tolkas till fördel av att du måste läsa Fatiha bakom imamen i varje raka. Och det är också en åsikt som stöds av bevis och vissa av salaf och så vidare. Så att det är en ijtihad-fråga där de lärda kollar på bevisen i sin helhet. Kollar på islams principer. Och sen ger de sin åsikt. Baserat på vad de anser vara korrekt enligt islam. För när man gör ijtihad, det handlar aldrig om vad man tycker eller känner. Eller vad som är lättast. Eller vad som kommer göra folk nöjdast. Nej. Ijtihad handlar alltid om att försöka komma fram till sanningen. Det här är det vi tror om de lärda. Att de alltid försöker komma fram till sanningen. Så en lärd person som gör ijtihad i en fråga där det finns utrymme för tolkning gör en av två saker. Antingen har han en korrekt ijtihad, han kommer fram till vad som är rätt och förenligt med islam och då får han dubbel belöning av Allah. Belöning för att han fick rätt och belöning för att han kämpade och strävade i att forska i den här sanningen, komma fram till sanningen. Eller så har den lärde mannen fel. Han kollar på bevisen, han kanske missar något bevis, han kanske misstolkar något bevis, han kanske använder någon svag hadith eller kanske tar en autentisk hadith och tror att den är svag och liknande. Och kommer fram till en felaktig slutsats. Men han gjorde sitt bästa. Då får han ändå en belöning av Allah. Mashallah. Och det här, kära bröder och systrar, lär oss en viktig sak. Och det är att respektera de lärda. Ibland du tänker, men varför säger han så? För det här går ju emot bevisen. Eller hur? Det här är uppenbart. Hur kan en lärd person säga så här? Nej, han var en stor lärd, respekterad i islam. Rahimahullah, han har en belöning av Allah Azza wa Jal. Han försökte komma fram till vad som är rätt. Då är det inte tillåtet för dig att sitta här idag och baktala honom. Han har belöning av Allah. Om du baktalar honom, du får synd av Allah subhanahu wa ta'ala. Är ni med? Så därför har till exempel Ibn Taymiyyah en bok som heter Rafal Malam, An Immat al-Alam. En bok som handlar om att inte klandra de lärda. För ibland vissa blir förvirrade. Hur kommer det sig att de lärda har olika åsikter i islam? Ja, religionen är en och samma, eller hur? Al-Haq, den är en. Så folk blir förvirrade. Men då måste vi förstå att de lärda är ursäktade. En person kanske levde i början av att en islams spridning och inte nåddes av alla hadither. Imam Malik till exempel reste aldrig från Medina. Vet ni det? Han föddes i Medina, studerade i Medina och lärde ut i Medina. Vissa av sahaba hade rest till Irak, till Sham, till Egypten och liknande. Och de lärde ut där. Och de sahaba lärde ut de hadithen de hade hört. Så de kanske inte nådde Imam Malik. För han träffade inte deras elever. Men senare på Imam Shafi'is tid, Imam Ahmeds tid, så blev det vanligare att yani, alla som hade spridit ut reste och lärde ut hadithen till varandra. Så att de som kom senare kanske hade mera hadither än de som levde innan. Men då ursäktar vi de lärde. Men att de kanske inte hade hört hadithen. Eller de kanske hade hört hadithen med en svag berättarkedja. Och ansåg den inte vara autentisk. Trots att hadithen kommit med en annan berättarkedja som är autentisk. Förstår ni? Så de är ursäktade igen. Eller tolkar hadithen på ett annat sätt. Än någon annan tolkar den på. Så att man måste ge de lärda ursäkter. Man måste respektera de lärda. Och det här lär oss också en viktig sak. Och det är att de lärda kan göra fel. Jag kommer ihåg en gång. Vi hade en diskussion med någon. Så sa vi, men den här åsikten Abu Hanifa har fel. Så någon blev jättearg. Han sa, hur kan du säga så? Det är respektlöst. Du kan inte säga Abu Hanifa har fel. Så det var en annan student. Han nämnde den här hadithen. Fa'akhta'a. Profeten säger om han gör fel. Vem är du att säga att han inte gör fel? Alla människor gör fel. Ingen är felfri. Men alhamdulillah, de är ursäktade. De har sin belöning hos Allah Azza wa Jal. Och vad är det som åligger oss? Respektera dem och inte följa dem i deras fel. Utan alltid försöka ha den här uppriktigheten att underkasta sig sanningen. Alltid vara en sanningssökare. Och inte vara en person som följer en individ blint. Yani, utöver profeten alaihissalam och sahaba, det de enade på, så följer vi ingen individ blint. Det finns ingen imam som Allah Azza wa Jalla har sagt att vi ska följa blint. Det här är någonting som saknar grund i islam. Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen att vi ska följa vad han har uppenbarat. Eller hur? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Följ det Allah har uppenbarat. Och vart i Koranen och sunnan står det, du ska bara följa en imam blint. Allt vad han säger. Allt han säger är sanning. Och det sjuka är att den imamen, de följer blint, själv säger, följ inte mig blint. Och själv ändrade åsikten. Och själv säger, om det jag säger går emot profeten sunna alaihi wasallam, kasta det jag har sagt i väggen. Så hur kan vi sen sitta och säga att vi ska följa honom blint? Så det är jätteviktigt att man som muslim är uppriktig och följer sanningen. Och här vill jag också poängtera en till sak. När det kommer till masail ikhtilaf, frågor där det finns olika åsikter, så finns det frågor där sanningen är en. Till exempel, bryts wudu av att röra sina privata delar med handen eller inte? Vissa säger ja, vissa säger nej. Kan båda vara rätt? Nej, det går inte att du har wudu, du har inte wudu. Alltså antingen har du wudu eller du har inte wudu, eller hur? Alltså det är en sån här fråga där båda åsikterna kan inte vara rätt. För de är helt motsägelsefulla. Så att sanningen är där att wudu bryts, till exempel. Den som lämnar bönen är kafir. Vissa säger att han inte är kafir. Kan båda åsikterna vara korrekt? Kan man vara kafir och samtidigt inte vara kafir? En åsikt är rätt. Det är yani, de här frågorna där man gör ijtihad. Okay? Och sen finns det frågor där det i islam finns olika, yani, vad kan man säga, ikhtilaf tanawwu'. Till exempel, vilken tashahud är bäst att läsa? Det har nämnts 8 eller 9 stycken olika tashahud. Och alla är autentiska. Då alla är korrekta. Alla är okej att läsa. Det är inte så att en är korrekt. Så länge de kommer från profeten Ali s.a.w. så är de okej. Det finns 5 olika sätt att göra dhikr på efter bönen. Ska vi säga att du måste välja en? Nej, alla 5 är korrekt. Välj vilket du vill. Så länge det kommer från profeten Ali s.a.w. det kallas för ikhtilaf tanawwu'. Där det finns utrymme för att göra olika. Och sen finns det vi sa, ikhtilaf tabad, där man går emot sanningen. Någon kommer med en helt udda åsikt som yani, går helt emot islam. Någon lärd säger att det är halal eller hundens saliv är inte orent. Den åsikt som går emot bevisen. Du får gifta dig utan wali. En åsikt som går emot bevisen. Det är inte en åsikt som man kan följa. Förstår ni? Det finns ingen utrymme för tolkning. Eller idag alla konstiga åsikter vi hör att det är halal med musik. Det är ingen tolkningsfråga. Bevisen från Koranen, från sunnan, från sahaba, från tabi'in, från de 4 imamen. Alla säger att det är haram. Det finns inget som helst bevis i islam på att det skulle vara halal. Så kan inte komma idag och säga att det är halal om jag följer den åsikten. Alltså det finns ingen åsikt. Någon kommer och säger du får köpa hus med ränta och du får ta studielån. Jag har den åsikten. Finns det en sån åsikt i islam? Att du får ta räntelån? Är det en åsikt som hör hemma i islam eller går den emot islam? När Allah säger i Koranen وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah gjorde handel tillåtet och förbjöd ränta. Hur kan du då komma efter 1400 år och säga att det är okej med ränta? Det är en åsikt. Det går inte. Då kan du göra vad som helst till åsikt. Allt som är haram kan bli halal, det är min åsikt. Funkar det så i islam? Nej, det finns inte. Så att man ska akta sig för såna här skumma avvikande åsikter som strider mot religionen. طيب det berättas sen från Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salat wa salam sa al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil-ma muttafaqun alayh. I denna hadith så säger profeten alayhi salat wa salam att feber är från helvetet, så kyl ner feber med vatten. Bukhari Muslim. Och det har nämnts i vissa andra autentiska hadither att feber är den troendes bestämda del av helvetet i detta liv. Yani Allah Azza wa Jal har gjort denna umma till en umma som är marhuma. Den är en umma som har fått Allahs rahma. Och det nämndes i hadithen att de får sina straff, prövningar och motgångar i detta liv innan nästa liv. Och därför så prövas de troende med olika former av motgångar. Och feber är en sån här motgång som suddar bort ens synder, höjer ens nivåer och ger en enorm belöning. Och därför om en person får feber så sa profeten alaihi salatu wassalam att man ska kyla ner den med vatten. Yani att man, som han själv gjorde då han var sjuk, att han hade en som en handduk som han doppade i vatten och la över ansiktet. Han kylde ner sig själv med vatten. Är inte det här också någonting som läkare idag rekommenderar? Mashallah, vi har en doktor här. Precis, så mashallah, profetens medicin alaihissalam är den bästa medicinen. Och den som vill fördjupa sig i profetens medicin alaihissalam, så finns det en jättebra bok som heter Tibb an-Nabawi. Och det är en del av Ibn al-Qayyims bok Zad al-Ma'ad, som han också har tryckt i en egen volym, som det handlar om profetens medicin alayhi salatu wassalam. Nästa hadith berättas också från Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alayhi salatu wassalam sa man mata wa alayhi sawm sama anhu waliyuhu muttafaqun alayh. Om en person dör och är skyldig fasta, så är det hans släkting som ska fasta åt honom. Bukhari Muslim. Denna hadith handlar om en person som dör och är skyldig att ta igen fasta. Och det finns här lite olika åsikter. Handlar denna hadith om Ramadan fasta eller handlar den om nedr fasta? Och jag ska förklara här. Hadithen handlar för det första om obligatorisk fasta. Det är ingen snack om saken. Frivillig fasta tar man inte igen. Obligatorisk fasta är antingen ramadandagar som man missade på grund av sjukdom eller resa eller liknande. Eller så är det nedr, att en person avlägger ed och säger att jag svär vid Allah, eller det är en skyldighet inför Allah att jag ska fasta 3 dagar varje månad. Eller vissa lägger, om du gör mig frisk från den här sjukdomen kommer jag i tacksamhet fasta till dig 3 dagar resten av livet. Det kallas för nedr. Och Allah har nämnt i Koranen yufuna bin nedr, att de håller sina eder. Och det, då blir den obligatorisk. Men viktigt att veta att det är inte rekommenderat i islam att göra nedr. Många lärda sig att det är makro, det är ogillat. Och det blir ännu mer ogillat om man gör det som någon form av påtryckning. Eller så gengäld. Ja Allah, om du gör mig frisk kommer jag göra sig också. Om du gör min mamma frisk kommer jag skänka så mycket pengar till fattiga. Då blir det som att Allah inte gör henne frisk tills du har sagt att du kommer att göra någonting för Allah. Och det är fel att tänka så. Utan gör dua att Allah ska göra din moder frisk eller göra dig frisk. Och gör han det, skänk då pengar till fattiga i tacksamhet. Yani det är inte man behöver inte använda det här sättet. Och vissa tror att man måste göra det eller det är bra att göra det och så vidare. Så och vissa använder det också på ett förbjudet sätt. Att wallahi säger till sin fru om du gör si och så du är skild och liknande saker. Det blir också fel. Allah musta'an. Så alla kullihal, många av de lärda som Imam Ahmed och vissa av sahaba radiyallahu anhum säger att denna hadith handlar om en nedr, handlar inte om ramadanfasta. Om en person dör och skyldig ramadanfasta så ska man bara betala för personen, kaffara. Man ska bara sona och betala för personen och man behöver inte ta igen den personens fasta. Om personen däremot dör och är skyldig fasta en nedr, så säger då Aisha ibn Abbas och Imam Ahmed och vissa andra lärda att det är då en annan person kan fasta åt denne. Men det är i slutändan en rekommendation och inte en plikt. Det är inte obligatoriskt. Man kan också välja att mata en fattig istället. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Auf ibn Malik ibn Tufail an Aisha radiyallahu anha. Att hon berättar att Abdullah bin Zubair radiyallahu anhuma en gång gjorde någon handel eller skulle få någon gåva av Aisha radiyallahu anha. Och han blev irriterad på henne. Abdullah bin Zubair som var son till Asma som var syster till Aisha. Så Aisha var Abdullah bin Zubairs moster. Och han växte upp med henne och lärde sig otroligt mycket kunskap från henne. Okej? Okay? Det är viktigt att förstå sig på den här relationen som finns mellan dem. Okej? Okay? Så Aisha är Abdullah bin Zubairs moster. Så de gjorde någon handel. Och då blev han arg. Okej? Okay? Och då så säger han Wallahi, om Aisha inte slutar, alltså hon var inte där. Om Aisha inte slutar med detta, la ahjuranna alaiha, så kommer jag typ att begränsa henne från att använda hennes pengar. Det här kallas för al-hajr. Och det är någonting man gör till exempel på ett barn eller en person som blivit gammal och senil. Att man har som en god man som förvaltar personens pengar för att personen inte är kapabel att förvalta sina egna pengar. På grund av, yani, brist i intellektet eller att svagt minne eller liknande. Eller hur? Genom ett barn får ärva flera miljoner, skulle du ge honom ett bankkort och säga varsågod, gärna, gå och köp vad du vill? Nej, eller hur? Och samma sak, en gammal person som blivit senil och har massa pengar. Någon måste förvalta personens pengar. Det kallas för al-hajr. Och det gör man också på en person som är safi. En person som gärna har svagt intellekt. Så Abdullah Zubair sa det här mycket, mycket allvarliga ordet. Då han tyckte att Aisha hade gjort fel i den här businessen. Så säger han att om hon inte slutar upp kommer jag se till att jag ska förvalta hennes pengar. Och då gick någon och sa det här till Aisha. Helt fel, alltså gick, det är baktal, eller namima. Och då så säger hon, sa han det här? Är det sant, Jan? Och då så säger hon, alltså, ja han sa det. Och då säger Aisha, ilska wallahi, det är en nedr, det är en ed på mig att jag aldrig mer ska prata med Abdullah bin Zubair. Aldrig mer i mitt liv kommer jag att prata med honom. Och då, efter det här, så försökte Ibn Zubair att medla genom folk att Aisha skulle förlåta honom för det här ordet han hade sagt. Då hon bojkottade honom en lång tid så försökte han då mjuka upp situationen genom att någon skulle medla åt honom. Och då så säger Aisha, wallahi, ingen kommer någonsin kunna medla åt honom hos mig. Och jag kommer aldrig bryta min ed. Och då gick det ännu längre tid. Tills Abdullah bin Zubair pratade med Al-Miswar ibn Mahrama och Abdurrahman ibn Al-Aswad. Och han sa till dem, yani vid Allah, ta in mig hos Aisha radiyallahu anha, för det är inte halal för henne att bojkotta mig som hon har gjort. Och då gick Al-Miswar och Abdurrahman till Aisha och bad om tillåtelse att få komma in. Och de sa, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, får vi komma in? Och då så sa Aisha radiyallahu anha, udkhulu, varsågoda och kom in. Och då så sa de, får vi alla komma in? Hänger ni med här att Hon visste inte att Abdullah bin Zubair var med. Och hon var också bakom sitt skynke i hemmet. Hennes hijab. Så de sa, får vi alla komma in? Och då säger hon, ja, ni kan alla komma in. Och hon visste inte att Ibn Zubair var med i deras sällskap. Så när de kom in så gick Ibn Zubair in bakom skynket och började krama Aisha radiyallahu anha. Alltså hon var ju hans moster. Och han började gråta och säga till henne, yani, snälla, snälla, kan du inte förlåta mig? Och Al-Miswar och Abdurrahman tryckte också på att snälla, snälla, förlåt honom. Du måste göra det, acceptera gärna hans förlåtelse. Och de sa, påminde henne om att profeten a.s. inte tillåtit att man bojkottar en muslim mer än 3 dagar. Så när de var på henne och påminde henne och också skrämde henne med att det här du gör inte är okej, så började de att gråta. Och då så förlät hon honom. Och då så säger Aisha radiyallahu anha att en nedr, den här eden, är någonting allvarligt. Och de fortsatte då, alltså innan, och tills hon förlät honom. Och hon förlät honom och friade 40 slavar som en soning för detta. Och varje gång hon tänkte på den här händelsen senare i livet så grät hon så mycket att hennes khimar, hennes hijab, blev blöt. Och denna hadith finns i Al-Bukhari. Det här är en mäktig hadith som har många lärdomar. Vi lär oss av denna hadith att även en person som är kunnig, som är bra, kan hamna i ett misstag, göra ett fel. Abdullah bin Zubair sa de här orden som inte var passande. Han blev arg och sa dessa opassande ord. Och man finner också här hur stor skada ord kan ha. Hur sårad en person kan bli. Och de lärda säger, speciellt om det kommer från någon som är en nära. Gärna om någon avlägsen person skulle säga någonting om dig. Alltså, vem bryr sig, eller hur? Men om det är person som är kött och blod, växt upp i ditt hem och säger såna här hårda ord. Och Aisha är inte vem som helst. Hon är den kunnigaste kvinnan i mänsklighetens historia. Men hon har otroligt hög position och status. Att säga att hon inte kan ta hand om sina pengar är grovt. Alltså det är väldigt opassande. Så med all rätt blev hon arg. Men hon är också mänsklig och blev också väldigt arg. Och avlade den här eden, vilket hon egentligen inte fick göra. Man kan inte avlägga en ed att inte prata med en släkting. För som vi sa, man får inte bojkotta en muslim på grund av världsliga saker mer än 3 dagar. 3 dagar är okej, du kan vara arg. Men sen måste du förlåta. Men hon sa här, jag ska aldrig livet utprata med honom. Vilket var fel. Så alla kulli hal, Abdullah bin Zubair förstod att han gjort fel och ångrade sig och ville att hon skulle förlåta honom. Men hon yani, insisterade tills man då gjorde den här hila. Det här sättet att få in Abdullah bin Zubair till hennes hem. Och det är också en sak som de lärde här nämner. Vikten av att göra islah bainan nas. Att försona mellan folk. Och att försona mellan muslimer som har en världsliga personliga problem är en av de bästa avgärningar som finns. Då Jibril kom och frågade profeten a.s.w. ska jag inte berätta för dig vilken gärning som är bättre än att be på natten och fasta på dagen. Och han sa sen islah dhatul bain, att försona mellan muslimer. Och det är en av de absolut bästa gärningar som finns i islam. Så pass att islam till och med tillåtit att man i det här tillfället yani, säger saker som inte är sant. För att försona mellan människor. Så jätteviktigt. Och därför har islam också förbjudit att splittra mellan folk. Och göra det som den här personen gjorde, vilket var namima. Han hörde Abdullah bin Zubair säga någonting fel. Han skulle inte ha gått och sagt det till Aisha. Det i sig själv är fel. Även om det är sant. Det är namima. Att splittra mellan folk på det här sättet. Och därför ska man vara försiktig med att vara en skvallerbytta. Vara en person som är qil och qal. Han sa, hon sa. Berätta allt vad folk säger. Vissa saker döljer man. Och speciellt när det kommer till man och fru. Man försöker, de har problem, man försöker ena mellan dem eller släktingar. Gå då inte och gör saken värre genom att säga han sa så här om dig och hon sa så här om dig. Och så blir det bara ännu värre. Utan motsatsen. Så personen vill försonas och personen känner kärlek och liknande saker. För att yani dämpa situationen. Och de kommer då till Aisha radiallahu anha. Och här lär vi oss också en till viktig sak. Och det är min adab al-istidhan. Från etik i islam då man ber om tillåtelse att få komma in. Och det finns ett helt kapitel i fiqhböcker, hadithböcker om detta ämne. I al-adab, yani islamisk etik och moral. När man besöker folk, kommer hem till folk, så finns det ett visst tillvägagångssätt som är rekommenderat att göra. Och Allah har nämnt det i Koranen också. Och det är att man kommer till någon, så knackar man, eller förr i tiden man kunde ropa, som de här gjorde. De sa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eller man kan knacka. Och det är också sunna, säger man, att man står på höger eller vänster sida av dörren. Så att när personen öppnar ser man inte in i huset. Så man ber då om tillåtelse eller kallar på personen genom att säga assalamu alaikum. Och sen då personen svarar så frågar man om man får komma in. Yani anadkhul, får vi komma in? Så även om du kommer till en broder eller syster, du bjuder och du står vid dörren, så kan det är från islamisk adab att säga får jag komma in? Även om det är uppenbart. Så får jag komma in? Yani, ibland personen kanske öppnar dörren i stress och har inte hunnit förbereda hemmet, kanske vill göra någonting innan du kommer in. Så att det är bra i alla fall att man frågar, får vi komma in? Och om personen säger nej, vad gör man då? Ja? Nej, alltså, du får inte komma in. Alltså, eller jag menar att han, alltså, du får inte komma alls. Ska man bli arg då? Nej, precis. Allah har sagt i Koran. Det är bara att gå hem igen. Ska inte bli arg. Folk ibland är upptagna. Folk har inte tid att ta emot dig 24/7. Eller hur? Det finns passande tider. Det kanske är värsta kaos i hemmet. Någonting har hänt. Så man får respektera om personen säger nej. Till och med om det är flera stycken. Och han säger ni kan komma in men inte han. Då ska han inte bli arg. Det är bara att acceptera. Och personen har inshallah en ursäkt. Taib, om du knackar på 3 gånger och personen inte svarar, vad gör du då? Taggar? Ja, precis. Då går du hem. Vilket också är sunna.
Knacka 1, 2, 3?
Nej, nej. Alltså, 3 gånger. Alltså inte 1, 2, 3 knackar. Det där är en knack. Alltså knacka. Salam alaikum. Du väntar. Personen svarar inte. Knacka igen och så vidare. Och hadithen bevisar också en tillviktig sak som vi sa, vikten av att försona mellan muslimer som hamnat i en tvistbråk. Och också att inte ge upp. Abdullah ibn Zubayr, han sa inte, men kallas, hon vill inte förlåta mig, jag ska bojkotta henne tillbaka. Nej, han kände sån ånger och han var verkligen försökte. Hela tiden försökte. Och de som var med honom försökte också. Yani de kämpade, de påminde för att hon skulle gå med på det. Ibland när vi försöker försona mellan folk, det är så här, snälla förlåt honom. Nej, okej, okay, jag försökte. Han var på personen. Påminn dem, verser, Koranen, hadither, faran av att bojkotta, vad som händer, att Allah inte förlåter människorna, alla blir förlåtna förutom de som har personligt problem och så vidare. Påminn om alla dessa hadither. Personen kanske kommer att ta åt sig, ge inte upp. Och sen då Aisha radiallahu anha, yani förlät honom, alhamdulillah, och kände sån ånger över det hon hade gjort, att hon då friade 40 slavar. Al-Asl är att man kan fria en slav. Men hon ville verkligen betona, hon friade 40 slavar. Fisa bilillah, för att visa hennes ånger. Nah. Vi tar en till hadith, så är vi färdiga inshallah ta'ala. Det berättas från Uqba ibn Amr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gick ut för att be över dem som dött i Uhud-slaget. Så han bad över dem efter 8 år. Alltså 8 år efter att de begravits. Så gick han ut och bad över dem som en person som tar avsked. Som en levande person som tar avsked. Och sedan gick han upp på El-Mimbar. Och han sa att jag är eran ledare, den som kommer att gå före er. Och jag är vittne över er och ert möte är vid al-Hawd. Och det är som att jag nu kollar på denna Hawd. Och det jag är rädd för är inte att ni ska dyrka andra vid Allahs sida. Men det jag fruktar är för er att dunya, att ni kommer att tävla om den. Och då så sa Uqba att det här var sista gången jag såg profeten alaihi salatu wassalam, när han dog efter detta. Och i en annan riwaya på hadithen så sa han i denna khutba: det jag fruktar för er är dunya, att ni ska tävla om den och ni ska bråka om den, och den ska förgöra er så som den förgjorde de som levde innan er. Och en annan riwaya på hadithen så sa han: jag är eran farat, jag är eran ledare eller föregångare, och jag är vittne över er. Och det är nu som att jag ser min haud, och jag fick nycklarna till jorden. Aw mafatih al-ard, wa inni wallahi, jag är inte rädd att ni ska dyrka andra vid Allahs sida, men det jag fruktar för er är att ni ska tävla i dunya. Profeten alaihi salatu wassalam hade fått indikationer från Allah subhanahu wa ta'ala och hade fått välja om han ville fortsätta leva eller dö, och han valde att dö. Han valde vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då gick han ut till Uhud och tog avsked över Shuhada som då hade stupat 8 år innan, och bad för dem. Och här finns det 2 tolkningar. Ena tolkningen säger att han gjorde dua för dem, som Imam Nawawi nämner. Han gjorde dua för dem. För att grunden är att man inte ber över martyrer. Shuhada Uhud, martyrer. Man ber inte salat al-janaza för dem. Då behöver man inte heller be för dem efter 8 år. En annan tolkning, vilket verkar vara mest korrekt, är att han faktiskt bad salat al-janaza för dem. För att det finns en autentisk riwaya på hadithen som säger att han bad för dem så som man ber över de döda. Autentisk tillägg på hadithen. Och då säger vissa lärda att det här är från de unika egenskaperna till profeten alaihi wasallam. Yani, vi ska inte gå och be över folk som har stupat som martyrer efter flera år, utan det här var någonting som är unikt för profeten alaihi wasallam. Och sedan ställde han sig upp och predikade, och han sa: "Anna faratukum." Jag är eran typ föregångare eller ledare. Yani, på domedagen är Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam den som kommer att leda muslimerna, den som kommer att gå först och leda dem till al-hawd. Och al-hawd är yani profetens damm eller samlingsplats av vatten där de troende kommer att dricka på domedagen. Och al-hawd är en damm eller sjö, kanske man kan säga, vars vatten fylls på från al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar, i paradiset. Och dess vatten är vitare än vad? Mjölk. Och den är sötare än honung. Och doftar bättre än mis. Och kallare än snö. Och den som dricker från den kommer aldrig mer att bli törstig. Och dess koppar är lika många som stjärnorna på himlen. Dess avstånd är, ja, kan ni den?
En månad.
En månads avstånd på längden och sen på bredden. Mashallah. Otroligt stor. Må Allah göra oss från dem som äras av att dricka från den. Så han säger att jag är er ledare som kommer att leda er till al-hawd, och jag är vittne. Vittne över er, yani. Och det är som att jag nu ser det. Yani Allah azza wa jall visade honom al-hawd framför sig. Och det här är från de mirakel. Att han ibland fick se paradiset, ibland fick han se helvetet. Och här fick han se al-hawd. Och sen säger profeten alaihi wasallam: jag fruktar inte att ni ska göra kyrk. Yani sahaba radiyallahu anhum, han fruktar inte att de kommer att göra kyrk. Men hadithen ska inte misstolkas. För det finns andra hadither där profeten alaihi wasallam har sagt: det jag fruktar mest för min umma är kyrk al-khafi. Dold kyrk. Ria. Så han sa i en annan hadith: han fruktar kyrk. Yani för folk som kommer efter. Och han nämnde också en annan hadith att vissa av muslimerna kommer innan domedagen att återgå till statydyrkan, avgudadyrkan, och dyrka del khalasa, en staty som dyrkades på den arabiska halvön. Och det här har fortfarande inte hänt, men det kommer att komma innan domedagen att vissa muslimer kommer att yani avsäga sig religionen, alliera sig med mushrikin och dyrka statyer. Så kyrk kommer att ske i umman, och det är någonting som han var rädd för och någonting han ogillade. Men Allah alam, man får förstå haditherna tillsammans. Att han inte fruktade för sahaba, ingen av sahaba föll in i kyrk. Allah alam. Utan det han fruktade för muslimerna, det var vad? Att Allah skulle öppna för oss ett dunya. Att Allah skulle öppna för oss det världsliga, dess rikedomar. Då han sa att Allah gav mig nycklarna till jorden. Mafatih al-ard. Det betyder vad? Att denna umma skulle komma att göra stora erövringar. Vi skulle få jordens skatter. Och det fick muslimerna. De erövrade det persiska riket, erövrade det romerska riket och fick deras guld. Och det här var någonting som profeten Alisatasam hade nämnt. Och det var någonting som han också fruktade. Att dunya skulle öppnas för muslimerna. Och att muslimerna sen skulle börja tävla om dunya, det världsliga. Och detta tävlande skulle leda till en girighet, till hat, till avsky, till bojkott, till att man förlorar det islamiska brödraskapet. Och sen börjar bråka och slåss mot varandra och sen till slut går man under. Att vi skulle gå under så som de innan oss gick under. Och profeten alaihissalam, han sa inna likulli ummatin fitna och fitnat ummati al-mal. Varje umma har en prövning, en motgång eller någonting, en frestelse. Och min ummas frestelse är pengar. Och det här kan vi se. Hur många muslimer har vi inte sett halka, förlora sin din på grund av dunya? Har du hört? Lämnat sin salah, lämnat sin hijab, lämnat sin aqida på grund av dessa pengar, arbete, status, position eller liknande. Subhanallah. Där dunya har blivit det viktigaste för dem. Och den som har dunya som sitt största mål och säljer sin din för sin dunya, wallahi, han har gått under. Han har gått under, han har förlorat. Och som muslim ska man inte vara så. En muslim prioriterar religionen eller iman, det är det dyraste vi har. Det är inte pengar, det är inte arbete, det är inte status. De här sakerna kan vara viktiga så länge de är halal. Men de är inte våran prio. De är alla saker som kommer att försvinna. Vi kommer lämna dem bakom oss. Och det enda vi har med oss i nästa liv är våra gärningar. Vi skapades inte för att springa efter pengar. Vi skapades inte för att få status, kändiskap, att ha stora bankkonton. Det är inte meningen med livet. Meningen med livet är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så tyvärr, det här var det som profeten Alisson fruktade för muslimerna. Att den skulle förstöra oss så som den förstörde dem innan. Och en annan riwaya på hadithen så sa han فَلَا أَلْفِيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ. Så låt mig inte se denna dunja förstöra någon av er. Låt oss ta åt oss dessa ord. Och låt inte dunja förstöra oss. För som jag sa, tyvärr många idag har blivit förstörda av dunja. Materialistiska. De har tappat mycket av sin din. Och Allah al-Musta'an. Må Allah azza wa jalla vägleda oss, vägleda våra hjärtan och göra al-akhira till det viktigaste målet. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi wa ashabihi hijma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.
Ja. Det gäller att röra sin könsorgan. Man tappar sin odor. Är det lite mer lust?
Brodern frågar om den här frågan vi tog upp som ett exempel. Om att röra sina privata delar. Den autentiska hadithen säger men messa dhakarahu falyatawadda. Den som rör sina privata delar ska göra wudu. En fråga där för systern. Munir, bakom det. Men messa dhakarahu falyatawadda. Den som rör sina privata delar ska göra wudu. Och Aisha radiyallahu anha sa idha messat al-mar'atu farjaha falyatawadda. Om kvinnan rör hennes privata delar ska hon göra wudu. Och samma sak berättas från Ibn Umar och många andra sahaba. Det är sahih. Den som rör sina privata delar ska göra wudu. Och så finns det en annan hadith. Och det är det som här skapar förvirring. Och det är hadithen där profeten alaihissalam frågade som en person som rör sina privata delar i bönen. Om han skulle göra wudu. Och då så sa profeten alaihissalam innama huwa bid'atun mink. Det är bara en kroppsdel från dig. Okej? Och då har man försökt tolka dessa hadither. Och många muhaddithin säger att den första hadithen är mer autentisk än den andra. att det bryter wudu. Andra säger att den hadithen som säger att det bryter upphäver hadithen som säger att det inte bryter. För den hadithen är senare än denna hadith. Vilket är korrekt. Alltså, den hadithen sa det senare än den första hadithen. En annan tolkning är att mannen sa en person rör sina privata delar i bönen. Och det är ma'ruf att en person inte står och vidrör sina privata delar med handen. Utan han kanske gör det med kläder emellan. Alltså kliar sig på kläderna. Och det bryter inte wudu. Att det är det som menas med hadithen. Och i alla fall, det är den säkraste åsikten. Och så finns det också den andra tolkningen som vissa har nämnt. Att de har försökt ena mellan haditherna. Att det bryter wudu om man gör det med lust. Och det bryter inte wudu om man inte gör det med lust. Men vad jag vet, vissa lärda säger att den här åsikten saknar grund. Alltså det finns ingen av ställa har sagt så. Förstår du? Allah alam. Jag vet att Sheikh Al-Bani säger så, men det är alltid bra att försöka ena mellan haditherna. Men här verkar det som att den starkaste åsikten är att det bryter wudu. Om man rör sina privata delar med handflatan. Eller om man rör någon annans privata delar. Ens fru eller liknande. Ens barn då man byter blöja och så. Då ska man göra wudu. Allah alam. Ibrahim.
Kring det här ämnet då, att man kan tolka, det finns olika tolkningar och att man ska kolla. Vissa, jag har hört själv de säger, men du kan ju tolka själv, du kan göra det på egen hand. Du kan, yani, tolka alla nästan så att säga. Hur svarar man sådana här människor? De säger, du kan läsa hadisen och du förstår, ta från det som du förstår.
Naam, jättebra fråga. Hur svarar man de som säger att du kan ju tolka själv? De lärde har sagt, jag tror det var Ibn Uthaymin, som här sa att du finner de här olika tolkningsutrymmena i olika frågor. Men i vissa frågor finns de inte. Vissa verser till exempel. Det finns inte så mycket tafsir. Och då säger sheikhen för att de är tydliga. Alltså du läser dem, du förstår dem. U'budullah, la tushriku bihi shay'an. Det är wadih, förstår du? Så det finns det som är uppenbart. Du kan tolka det själv. Det är inte så att du måste ha förklaring på Sahih Bukhari på varenda hadith. Förstår du? Om du läser den sista hadithen, akta er för dunya, låt den inte förstöra er, den förstör dem innan. Du förstår den. Förstår du? Men sen kan man, någon ali kan komma med någon extra färg och så vidare. Men det är uppenbart igen. Hänger du med? Så det finns de bevis som är uppenbara, tydliga. Det finns ingen ikhtilaf, liksom det är välkänt. Och så finns det de frågor som är tvetydiga, man behöver tolkning, man förstår sig inte på. Där måste man fråga de lärda. Och man kan inte sitta och säga att man är en alim själv. Allah Azza wa Jalla har sagt, fasal ahl dhikr, fråga folket av kunskap. Så att de lärda har en uppgift. Om vi kör över de lärda, vad har de då för uppgift i islam? Om alla bara kan tolka själv, förstår du? Och det var ju exakt det som profeten alayhi salam beskrev khawarij med. Då han sa att يقرؤون القرآن لا يجاوز هناجرهم. De läser Koranen men den går inte ner djupare än halsen, kommer inte från hjärtat. Alltså, de har ingen förståelse av vad de läser. Det är bara ord de rabblar upp. Förstår ni? Och jag vet själv när vi har debatterat med Khawarij, de kommer med exakta argumenten. De säger, vadå, jag kan också läsa Koranen och Sunna. Det är uppenbart. Jag förstår versen om jihad. Jag behöver ingen alim för att förklara och så vidare. Men kolla hur det gick. Du gick och slaktade dina bröder och systrar. Fisa bilillah. Förstår du? Det blir istället en kelb min kelab jahannam. En helvetes hund. A'udhu billah. Så att man ska akta sig för det här. Man behöver de lärda. Det finns ju ett exempel. De salaf brukade säga att den som tar boken till sin sheikh kommer att gå vilse. Han kommer göra mer fel än rätt igen. Ja. Och de kallas till och med för suhufiyun, tror jag. Alltså de som bara tar kunskap från böcker. Kunskap tas från de lärda. Och de nämner ett exempel på den här mannen som han läser hadithen Habbatus Sauda Shifa'un likulli da. Du känner till hadithen Bukhari. Habbatus Sauda, det svarta fröet, är medicin mot alla sjukdomar. När han läste hadithen, han hade skrivit fel. Det fanns ingen prick under på ba. Habba. Och vad blir det då? Hayya. Så han läste al-hayyatu sauda shifa'un min kulli da. Den svarta ormen är botemedel mot alla sjukdomar. Så han åt en svart orm och dog. Förstår du? Så kan det bli en jahil. Han läser, förstår du? På det här sättet. Det var någon annan också, exempel. De sa profeten Ali sallallahu alaihi wasallam nahani tahalluq yawm al-jum'ah. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam förbjöd tahalluq yawm al-jum'ah. Och det betyder, ska vi bara sätta på här. Tahalluq betyder här att man sitter och har kunskap cirklar, alltså föreläsningar före salat al-jum'ah. Han förbjöd detta, en autentisk hadith. Så vissa jahala, de läste hadithen och de förstod att profeten som förbjöd att man raka sig innan jumma. Tahalluq, en halab. Så det kan bli riktigt knas igen. Så det är jätteviktigt. Det är bara en jahil som säger så. Allah nusta. Systrarna har en fråga. Måste man ha kontakt med familj, släkt som kan sätta en i fara? Alltså det beror på. Och sen även när man säger kontakt, alltså bojkotta, det betyder här som Aisha sa, jag ska aldrig prata med dig. Aldrig. Du säger salam aleikum till mig, jag kommer kolla bort. Det är bojkott. Okej? Man behöver inte bojkotta släktingar som inte är så religiösa. Som man känner är destruktiva, som påverkar en negativt, som syndar mycket och så vidare. Man kan ju ha en ytlig kontakt med dem. De ringer, man säger salam aleikum, kif halek, hur mår barnen, hur mår släkten. Man kanske besöker dem på Eid eller någonting sånt. Utan att liksom umgås med dem. Om man känner att man tar skada av att umgås med dem. Eller om man umgås med dem, gör man det på villkor på en plats där man kanske inte tar lika mycket skada. Och så vidare. Så att det beror på. Och generellt frågan om att bojkotta och inte bojkotta går tillbaka till fördelar och nackdelar. Det handlar om att skydda sig själv. Och ibland handlar bojkott om att sätta personen på plats. Förstår ni? Så att man får överväga. Och jag brukar alltid säga att många idag, ni som är praktiserande, ni kanske är den enda länken i släkten till era släktingar som inte är praktiserande. Många har släkt som inte är praktiserande. Som syndar, de är knas. Och det kanske bara är du som är alltså, riktigt så här, praktiserande i släkten. Eller någon till liksom. Så du har den här möjligheten att faktiskt göra da'wa på dem. De måste lyssna på dig. Du är deras släkting. Och så vidare. Så att ta den chansen. Ta det tillfället i akt. Och gör da'wa på de här släktingarna. Som har halkat, som är vilse. För om du bojkottar dem. Vem ska då prata med dem? Och du kanske också får den här effekten av att kolla. Han är religiös. Han vill inte ens hälsa på oss. Han trodde han är bättre än oss. Och han är hit och dit. Hänger ni med? Så man försöker i alla fall. Och även om man bojkottar, de ska förstå varför. Att de kanske, ibland det är grovt. Vissa släktingar kanske till och med svär åt religionen, gör kuffer och liknande. Då ska man säga att det här är taqillah, det här är haram, det här är kuffer, det här är kyrk. Och nu till jag toba, jag kommer inte prata med dig. Då förstår han varför du bojkottar honom. Men bara att man bojkottar en släkting för att de sätter på musik på tv eller någonting sånt. Alla, men folk gör ju sånt. Alla är folk gör sånt. Ja? Så att man ska vara försiktig. För det är enkelt att bojkotta. Men det är svårt att göra da'wa. Eller hur? Det enklaste vägen var att jag skiter i alla. Eller hur? Jag sköter mitt. Det enkla utvägen. Fega utvägen. Men man får försöka. Bahjat.
Kan man fortfarande be över eller be salat janaz över någon som man inte har kunnat närvara vid?
Om det är precis efter att personen begravs, ja. Profeten Ali sallam bad janaz dagen efter att man begravt en kvinna. De bad över henne. Han gick dagen efter och bad för henne. Hon, den svarta kvinnan som brukade ställa moskén. Men inte att man går efter flera månader och ber janaza.
Jag har väntat med det där för att jag har varit osäker och personen inte har varit i Sverige.
Khalas. Gör dua för personen. Det räcker. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala på torsdag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.